Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej!
Nu är vi äntligen tillbaka efter ett ganska långt sommaruppehåll. Och vi som har podden är ju legitimerade KBT-psykologer och jag heter Sandra.
Och jag heter Åsa.
Och idag som sagt så är vi äntligen igång med inspelningarna igen. Och vi har ju, ja, det har ju dragit ut lite på tiden för vi har ju haft en hel del att stå i på varsitt håll. Men nu så, nu känns det skönt att vara igång. Hur är det med dig, Åsa?
Jo, men det är bra med mig. Jag njuter av hösten och har en sån längtan nu och bara gör så här, du vet, härliga saker. Så det har också känts som att det har bidragit till att så här skjutit lite på att ta tag i podden. För att det har varit så mycket annat i livet att fylla livet med, helt enkelt. Men förra helgen sågs vi ju och började liksom förbereda och så. Och det är ju alltid härligt och peppande och man blir motiverad att komma igång igen. Och sen när vi också har fått så mycket hejarop och förfrågningar från er lyssnare, gör ju också att man känner att motivationen ökar och kommer tillbaka.
Ja, verkligen. Det har varit jättekul att folk har frågat, men när drar ni igång igen och sådär. Det har ju gjort att det här känns väldigt kul att nu ändå kunna säga, jo men nu gör vi det. Nu ska vi ändå dra igång. Det kommer avsnitt.
Och i ditt liv har det ju ändå hänt en del ganska konkreta saker.
Ja,
roliga saker.
Vi har ju flyttat här under sommaren. Så det är väl ungefär 6 veckor sedan nu vi flyttade till hus. Så det har ju liksom varit väldigt mycket att stå i, både roliga saker men också mindre roliga saker. Men det, ja, nej men så det har ju varit fullt upp med det. Och måla och greja och inse att man behöver köpa en spade och en kratta och en gräsklippare och ja, 1000 saker till. Så varje liten stund har ju egentligen gått till det. Och sen, ja, och jobba som vanligt också utöver det liksom. Så det har varit en del. Stå hej.
Ja, och vi var ju hos dig förra helgen. Så det var ju så kul att få komma ut och se hur fint ni har det. Och mysigt ute och med trädgård och allt grönt runt omkring. Och, ja, jättekul.
Ja, det är ju väldigt skönt alltså. Det är lugnt. Det var ju lugnt när jag bodde i Sickla också. Men inte riktigt lika som det när man bor så här. Sen blir man ju lite avsides. Men det är för- och nackdelar, såklart.
Ja. Men så att vi kan väl säga att det är bra med oss. Och att det känns kul att vara tillbaka. Även om det har varit mycket annat som har tagit tid i våra liv.
Precis.
Ja. Ska vi sätta igång kanske med det som ska vara dagens tema?
Ja, men det tycker jag.
Och nu är vi ju inne på vår 6:e säsong. Och det här blir avsnitt 40. Och då ska vi faktiskt prata om någonting som vi länge liksom har tänkt på att vi vill spela in ett avsnitt om. och som faktiskt flera av er lyssnare har hört av sig och önskat att ni vill att vi ska ta upp. För vi ska prata om det som idag heter emotionellt instabilt personlighetssyndrom, som man brukar förkorta APES. Och som många kanske också känner igen i det som man då tidigare kallade för borderline.
Precis, och det här är ju en diagnos som ändå är liksom relativt vanlig. Och som ofta innebär ett stort lidande för den som är drabbad, men också för dens anhöriga, om man inte får rätt typ av hjälp. Så vi tänker ju att idag ska vi prata om då vad APES är, hur det kan komma till uttryck på olika sätt och vilken typ av behandling som vi idag vet är hjälpsam.
Mm. Och APES innebär ju i stort kan man säga att en person hanterar starka känslor på ett sätt som kan bli skadligt för personen själv. Och det är cirka 1-2% av den svenska befolkningen som lider av APES. Och ja, men det man har sett är att det verkar vara lika vanligt hos båda könen. Men att i kliniska populationer, där är majoriteten kvinnor och då cirka 75%.
Mm.
Och det, man har också sett att kvinnor har i större utsträckning en samsjuklighet med bland annat ätstörningar, posttraumatiskt stresssyndrom och ångest. Medan män då i högre grad har samsjuklighet med missbruk, antisocial eller en narcissistisk personlighetssyndrom.
Ja, och att liksom få diagnosen emotionellt instabil personlighetssyndrom betyder ju inte att man alltid kommer att ha den. Men många lär sig med tiden och med rätt typ av hjälp att hantera sina känslor och relationer och kan då liksom leva ett bra och ett fungerande liv.
Mm. Och varför vissa personer då utvecklar APES, det kan såklart variera från person till person, men ofta beror det både på gener och hur man har haft det under uppväxten, men också såklart då även senare i livet. Och i forskning har man sett att det även finns en koppling till svåra upplevelser såsom trauman och övergrepp då tidigt i livet.
Mm. Ja, så några av de här miljöfaktorerna som man har sett kan öka risken för att utveckla APES är, ja men om man är i en uppväxtmiljö som är präglad av, ja men missbruk, alltså att man har kanske föräldrar som missbrukar, att man inte får den typen av omsorg som man behöver, alltså vanvård eller fysiskt och eller sexuellt våld och konfliktfyllda relationer till sina föräldrar. Så det finns ju en hel del i liksom miljön som verkar kunna funka som en riskfaktor. Och tittar man mer på riskfaktorer hos individen själv så har man sett att liksom negativ affektivitet, eller vad man ska säga, om man har depression, ångest eller även om man har liksom en tendens att vara kanske mer impulsiv än andra, så kan även det vara en riskfaktor då. Och för vissa som har liksom utvecklat den här typen av problematik så kan det vara väldigt svårt att hitta några tydliga förklaringar till varför. Både om man tittar genetiskt och i uppväxten.
Mm. Och det vanligaste är ju att ha svårigheter som vid APES då, när man är kanske i tonåren, under puberteten eller som ung vuxen. De många av oss kanske är osäkra på sin identitet. Och för en del så går ju det här över av sig själv när man blir mer vuxen och att man då hittar sätt att hantera känslor och relationer på som inte är destruktivt och dåligt för en. Men för andra så kräver det mer hjälp och stöd även när man har kommit upp då i vuxen ålder.
Mm. Precis, ja, och det kan man ju verkligen så här, tänka sig det här med puberteten och när man är inne i liksom sitt identitetssökande kan man ju känna igen det här med att liksom känsloregistret var ju ganska betydligt större då. Eller det upplevdes i alla fall på det sättet. Så man kan ju förstå att då kan det också vara en ökad risk att man utvecklar den här typen av problematik även under den perioden. Och personer med APES då har ofta, som jag varit inne på, starka känslor som växlar snabbt. Och att för att hantera de här starka känslorna är det vanligt att man använder beteenden som kan bli destruktiva. Det är också vanligt att ha svårigheter i nära relationer.
Mm. Och vi tänkte att vi ska gå igenom lite vilka, vad ska man säga, kriterier eller vilka symptom som ska finnas för att då den här diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom ska vara uppfylld.
Mm.
Och för att man ska uppfylla de här diagnoskriterierna så ska hälften av de här symptomen vara uppfyllda.
Mm. Mm.
Och den första är ju då att, ja, men att man har en stark rädsla att bli övergiven. Bli lämnad kan kännas väldigt obehagligt. Och att man gör mycket för att undvika det.
Mm.
Det kan också vara att man har förvirrande tankar och känslor inför sig själv. Att man kanske upplever att ens självbild inte stämmer överens om vad omgivningen har för uppfattning om en. Och att man också ofta upplever att man har en inre tomhet.
Mm. Och sen kan det ju då, ja, vanligtvis vara det här liksom kärnsymptomet som handlar om starka känslor som snabbt kan förändras. Liksom från ett extremt känsloläge till ett annat. Men även att känslor för andra personer kan växla väldigt snabbt. Från exempelvis att man har en intensiv beundran för någon till en extrem nedvärdering. Lite det här svart, liksom vita tänkandet.
Mm.
Och man kan också känna liksom en intensiv ilska som omgivningen kan uppfattas som väldigt överdriven i förhållande till orsaken.
Mm. Och det kan också vara att man kan bli, ja, men överdrivet misstänksam eller att man kan uppleva att det som sker känns overkligt. Och, ja, men vi nämnde det lite tidigare också, det här med impulsivitet. Och att man kan ofta utveckla också då någon form av beroende av olika slag.
Mm.
Och det kan också finnas med att man skadar sig själv på olika sätt. Till exempel att man kanske skär sig eller utsätter sig för risker.
Mm.
Så, och det är ju inte heller ovanligt att det kan finnas, man kan ha återkommande tankar kring att inte vilja leva och att man har självmordstankar.
Mm, precis, de här sakerna hänger ju liksom, ja, men lite ihop. Att har man svåra känslor som man behöver hantera, ja, men då kan det många gånger leda till den här typen av ja, men symptom här som du beskriver i slutet. Att skära sig eller skada sig eller så. Eller till och med ha tankar på att inte vilja leva.
Mm. Och så som det är också då med all psykologisk eller psykiatrisk problematik så kan ju svårighetsgraden och hur mycket det här då påverkar livet såklart variera från person till person men också för samma person under olika perioder i livet.
Mm. Precis, alltså det är inte att det är en konstant samma symptombild för en person heller utan det kan ju variera. Man kan ju ha bra perioder och sen kan det vara sämre perioder och så.
Mm, kanske lite utifrån liksom hur det ser ut i övrigt runt om i livet.
Ja, men verkligen. Hur
mycket belastning och påfrestning det finns runt omkring.
Mm.
Eller hur mycket eller lite stöd också för den delen.
Absolut. Och just det här med, ja, men det handlar ju mycket om liksom relationssvårigheter också. Så att det kan ju också såklart, ibland så funkar relationerna bättre, ja men då funkar allting bättre. Eller tvärtom. Så.
Mm.
Och det, alltså personer med APS kan lätt bli beroende av andra människor som finns runt omkring för att de ofta känner sig men osäkra på sig själva. Det var ju en av de symptomen som vi tog upp här också i diagnoskriterierna. Och i relationer så kan ju det här visa sig genom att personen hela tiden vill ha bekräftelse av exempelvis en partner. Även om liksom personen själv förstår att det inte blir bra. Och man kanske till och med liksom mår dåligt av att söka den här bekräftelsen.
Mm. Och ofta kan det ju faktiskt vara så att den här rädslan över att bli övergiven. Att den kan styra väldigt mycket. Och ibland kan det ju faktiskt göra att man avslutar relationer. För att man hellre överger någon än att riskera att själv bli övergiven och lämnad, att den smärtan och rädslan är så stark.
Mm.
Och det här gör ju också att personer som har APS, de kan ofta kanske vara på sin vakt eller man kan vara osäker, man kan ha svårt att lita på andra människor.
Mm. Mm. Ja, och den här liksom stora tomhetskänslan som också är ett kriterier eller vad man ska säga, skapar ofta känslor av att liksom, ja, men, vara missförstådd och ensam, för att den är så pass svår för andra att förstå. Och det är vanligt att man känner sig osäker på vem man är och vad man egentligen har för tyckande och värderingar. Och det här kan också då göra att personer som har den här diagnosen ofta blir väldigt lätt påverkade av sin omgivning. Vilket i sin tur gör att vad en person med APS tycker kan variera väldigt mycket mellan olika tidpunkter. Och beroende på vem man umgås med. Och då finns det ju en risk att man lite tappar bort vad man själv vill och mår bra av. Så då kan det bli lite den här identitetskrisaktiga liksom, så, idé.
Och det här har vi ju nämnt nu lite grann, det här med de här också, tänker jag, snabba växlingarna mellan olika känslor. Men det är ju för att det är en stor del i diagnosen. Och att det kanske är ofta det som många tänker på när man hör APS. Och det är ju som sagt, som du har varit inne och nämnt, Sandra, vanligt att känslorna växlar snabbt från att man kanske mår bra eller är helt okej till att man faktiskt mår väldigt, väldigt dåligt. Att man kan känna kanske stark ångest eller irritation eller nedstämdhet som då kan vara under några timmar eller kanske upp till några dagar. Och att det här kan ju också då framkalla, det är inte ovanligt att man kan känna skam också på grund av det här.
Nej, precis. Man förstår inte riktigt kanske varför man känner som man känner och att man kan tycka att det är orimligt och så börjar man liksom känna skam helt enkelt för hur man känner. Så blir det ytterligare liksom starka känslor som läggs på. Och det kan ju vara väldigt svårt för omgivningen att liksom hänga med i de här snabba växlingarna, vilket gör att andra kan uppfatta en som pålitlig eller opålitlig, förlåt. Aggressiv eller känslokall utan att man egentligen är det. Och det är även svårt för personen själv att förutspå de här svängningarna. Vilket också leder till att det blir svårt att hantera dem.
Och jag tänker de här svårigheterna att hantera svängningarna i stämningsläge och kanske vilka beteenden som det triggar kan ju också ytterligare, apropå den här skammen, att det kommer stark skam efteråt utifrån hur man har agerat på känslorna.
Verkligen.
Sen är det ju också så att det kan hända, det här var ju också med diagnoskriterierna, men att man kan drabbas av overklighetskänslor i den utsträckningen som man då benämner som dissociation. Och det här innebär helt enkelt att personen upplever sig själv, sin omgivning eller det som händer som väldigt overkligt. Man kan känna det som att det som händer, det berör inte mig just nu. Eller det kan också vara så pass mycket att man får minnesluckor. Eller att det kan yttra sig som en identitetsstörning. Alltså att man känner sig främmande för sig själv. Och att man kan också ibland uppleva att man har flera sidor eller flera personligheter inom sig som inte riktigt är överens med varandra.
Precis. Och som konsekvens av svårigheter att hantera och reglera starka känslor och impulser så kan man ju då använda sig av olika beteenden som är skadliga för en själv. Det här har vi varit inne lite på. Så det är ju liksom vanligt att utveckla någon typ av beroende, exempelvis beroende av alkohol, sex eller spel, som i stunden kan göra att personen kan känna en viss lättnad i de här liksom svåra känslorna att hantera, men gör måendet sämre i längden.
Och alla de här sakerna med, eller symptomen kanske man ska säga, med relationssvårigheter till exempel, eller svårigheter med känslor, reglering och så, kan ju göra att det kan kännas väldigt hopplöst, och att man då kan känna att ingen annan förstår hur det här är, och att det förstärker också den här känslan av övergivenhet och ensamhet. Man kan känna sig värdelös, och det är ju då som det kan komma det här som vi var inne och pratade om också, kanske tankar på att man inte längre vill leva och att man drabbas av de här självmordstankarna.
Precis. Så alla de här delarna hör ju liksom ihop. Man förstår ju att de kan påverka varandra. Alltså att det blir att har man svårt att reglera känslor. Ja, men då blir det också svårigheter med relationer. Har man svårt i relationer så kan det ju såklart bli att man känner sig ensam. Och så blir det ännu starkare känslor. Och så behöver man hitta sätt att hantera det på. Och så kan man utveckla liksom olika typer av dysfunktionella beteendemönster. Som gör att man känner ännu mera liksom svåra känslor och så vidare. Så att allt det här hänger ju ihop. Men det behöver för vissa, om man går igenom de här kriterierna. Så vissa har ju inte alla, utan vissa har mer problem med vissa saker. Medan andra saker funkar bättre.
Mm. Tänk bara en annan sak som kan vara viktig apropå när vi pratar om det här med självmordstankar och tankar då på att avsluta sitt liv, att inte vilja leva. Om man lyssnar och har den typen av tankar, att det finns ju hjälp att få. Att det är viktigt att prata med någon. Och man kan ju till exempel gå in på mind.se. Där kan man både ringa, man kan chatta. Man kan läsa mer information. Man kan också alltid ringa till 1177 till exempel. Är det akut kan man ju alltid ringa 112 också.
Ja, men det är jättebra att du säger det. Här kan du, det blir lätt att man bara väver in det liksom i någon typ av diagnosdiskussion. Men det här är ju jätteviktigt. Att känner man sig, men de här tankarna och känslorna leder faktiskt till det för mig. Ja, men då är det jätteviktigt att sträcka ut en hand och be om hjälp. Verkligen. Och tittar man på hur liksom behandling ser ut av emotionellt instabil personlighetssyndrom, så har man liksom under de senaste 20 åren så har det faktiskt tagits fram flera effektiva behandlingar. Och tidigare så tänkte man på liksom det här med AIPS som ett kroniskt tillstånd. Men nu vet vi att AIPS går att behandla, och att även personer som har varit väldigt svårt sjuka eller haft väldigt svåra problem faktiskt kan få rätt typ av hjälp och tillfriskna och ha en god livskvalitet.
Så det är ju också hoppfullt, för det kan ju annars låta väldigt tungt, och det är ju såklart en tung diagnos. Ja. Men när vi pratar om det, nu när vi har pratat om liksom de här olika symptomen och diagnoskriterierna, men att det finns bra behandling att få, och det är ju i första hand då psykologisk behandling som rekommenderas. Och i dagsläget så finns det flera olika behandlingar, eller två egentligen kanske, som är specifikt utformade för att arbeta med de svårigheter som är associerade med AIPS. Mest beforskat och använt är DBT, dialektisk beteendeterapi, och MBT, mentaliseringsbaserad terapi. Och idag kommer vi väl framförallt, eller inte framförallt, vi kommer att fokusera på DBT när vi pratar om behandling.
Ja, men precis. Det är det vi har valt att fokusera på. Så. Och egentligen oavsett vilken behandlingsform som man tittar på när det gäller AIPS, så är de ju oftast väldigt omfattande och liksom långvariga. De är oftast utformade på det sättet att man tänker att den här typen av behandling kan pågå under ett år eller två till och med. Så att det är väl en gemensam punkt för de här behandlingarna ändå, att så här, det behövs tid. Det är väldigt sällan man gör någon typ av så här 8 veckors insats, utan det behövs oftast lite mera. Så. Och det finns ju också liksom evidens för DBT. Och när man pratar om dialektisk beteendeterapi så finns det också de mest evidens för en kombination av individuell och gruppbaserad psykologisk behandling då.
Då ska vi gå igenom och kika lite mer på det här med DBT och vad det är för någonting. Och DBT utvecklades ju ursprungligen för självmordsnära och självskadande patienter då med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Men senare har insatsen också anpassats för andra typer av problem som också är vanliga hos personer med AIPS då, till exempel som vi har nämnt, missbruk, ätstörningar, depression och PTSD.
Precis, men det syftar primärt till att minska självmords- och självskadebeteenden, men även andra beteenden som stör eller försvårar behandlingen och som allvarligt påverkar livskvaliteten. Och på längre sikt är syftet att lära patienten att hitta en inre emotionell balans, hantera sin vardag på ett bättre sätt och att få en mer meningsfull tillvaro.
Mm. Och man kan ju säga att DBT bygger på det här antagandet då att grundproblemet för den här personen är att hen har stora svårigheter att reglera då sina känslor.
Mm.
Och att flertalet beteenden uppfattas antingen som ett sätt att försöka reglera de här känslorna, som exempelvis att kanske försöka dämpa ångest genom att skära sig, eller att det blir som ett direkt resultat av att inte kunna styra sina känslor. Som till exempel att man kanske får vredesutbrott som man inte klarar av att bromsa. Mm. Trots att man försöker. Mm.
Precis. Och precis som annan typ av KBT, kognitiv beteendeterapi, så grundades DBT på inlärningsteori och kognitiv teori. Men med ett särskilt fokus på emotionsteori. Ett centralt KBT-antagande är ju att beteenden, tankar och känslor påverkar varandra. Och att förändring av exempelvis beteenden leder ju också till förändring i tankar och känslor.
Mm. Det är ju väldigt häftigt att det faktiskt är så. Det har man ju själv, även om det inte varit de extrema känslorna. Men att man faktiskt märker att när man gör annorlunda så händer det ju någonting med våra tankar och känslor också.
Mm. Ja, men verkligen. Så det här är ju något grundläggande som genomsyrar all typ av KBT-behandling. Så är det ju.
Ja.
Mm.
Ja. Det man också kan säga om DBT är ju att det också innehåller, ska man säga, influenser av zenbuddhistisk filosofi. Och att det ingår mycket träning i medveten närvaro eller då mindfulness. Och DBT är också en av de här terapiformerna som brukar kallas för tredje vågens KBT.
Mm. Ja, precis. Och det här med dialektisk beteendeterapi kan man ju fundera på. Vad betyder egentligen det? Och det speglar två poler, acceptans och förändring, som ingår i den här behandlingen och som båda ses som väldigt nödvändiga. Så terapeuten bekräftar, stöttar och accepterar patienten där hen befinner sig för stunden och leder hen samtidigt framåt genom att ge konkreta verktyg till förändring. Och patienten och sin sida lär sig att använda tekniker som underlättar acceptans och förändring.
Mm. Och Marsha Linehan, som man kan säga är ju DBT:s grundare, kan man väl säga.
Ja.
Säger man grundare, men upphovsperson, fann då att den nödvändiga förändringen kunde tolereras bättre om den, vad ska man säga, balanserades med att det fanns ett uttalat accepterande av både patienten och situationen, och där den här liksom dialektiken mellan förändring och acceptans som då har gett terapin dess namn.
Mm. Precis. Ja, så det är väl helt enkelt att man insåg att bara jobba med förändring blir för tufft helt enkelt. Det tar lite stopp då. Så man insåg att det behövs också någon annan typ av färdighet här för att kunna förändra. Så behöver man liksom balansera det med det här med acceptansen då.
Och, för saker som vi kanske inte heller kan påverka.
Nej, men precis.
Eller förändra.
Mm. Mm. Att det, ja, det finns ju såklart saker vi inte kan förändra, och då blir acceptansen en väldigt viktigt verktyg.
Och att det är ju inte detsamma som att ge upp, men att kanske hitta ett mer hjälpsamt förhållningssätt till det där som vi inte kan förändra eller påverka, och att fokusera då på vad är det vi kan påverka och förändra.
Verkligen. Mm. Och patienter som bestämmer sig för att delta i DBT förbinder sig att närvara vid de behandlingstillfällen som ingår. Och det är vanligt att det finns ett liksom multidisciplinärt DBT-team kring varje patient.
Och multidisciplinärt, där kan man ju säga att det är olika professioner som samarbetar. Alltså det kan vara psykolog och läkare, fysioterapeut.
Precis.
Kurator kanske.
Och så det är liksom så den behandlingsformen ser ut. Det är väldigt sällan man liksom, eller man ska egentligen inte bara ha kontakt med en person, utan det ska finnas som ett team runt omkring ändå. Och det här behandlingen innefattar veckovis färdighetsträning i grupp. Och det brukar också då varvas med individuell terapi. Och att det kanske ska vara viktigt också att patienten kan nå sin individuella terapeut per telefon eller digitalt mellan träffarna. För att kunna få hjälp och stöd att undvika destruktivt beteende.
Och sen finns ju också då den här delen som är gruppbaserad och den då gruppbaserade färdighetsträningen som syftar till att man får lära sig att hantera och stå ut med svåra känslor utan att då ta till destruktiva beteenden. Så att man tränar medveten närvaro, man tränar sociala färdigheter, man tränar känsloreglering och man tränar att stå ut i kris. Och sen i den individuella terapin arbetar man då med det som för tillfället utgör det största hindret eller problemet kan man säga i personens liv.
Precis. Och är det så att självskadebeteende eller självskadande handlingar har förekommit, så prioriterar man det framför allt annat. Att man liksom, det är det man tar tag i först och försöker liksom minska under egentligen hela terapins gång. Och beteendeanalys används för att identifiera vad är det som har föregått, utlöst och liksom förstärkt handlingen. Alltså förstärkt det skadebeteendet, självskadebeteendet. Och vilka alternativa strategier som kunde ha använts i situationen och vad som försvårades användning. Och det här är någonting man liksom då gör regelbundet. Man tar upp faktiska situationer som patienten har varit med om. Och tittar på det genom en beteendeanalys, som vi kallar det. Men det är ju helt enkelt att liksom stapla upp det på det sättet. Vad är det som har föregått? Vad har man gjort och vad har det fått för konsekvenser? Och vad skulle man kunna göra istället?
Vi har ju i flera avsnitt går vi igenom faktiskt och pratar kring beteendeanalys. Och jag sitter och tänker vilket det är vi har det mer specifikt.
Ja.
Kan det vara i hälsoformen kanske?
Ja, men där
pratar vi ju mycket beteendeanalys, beteendeförändring.
Precis, just det här med vad som förstärker och ett beteende och sådär. Jag tror också det. Det är ju såklart, det är ju här är ju en kognitiv beteendeterapiform, så det är såklart att det är även en stor del här. Och i takt med att liksom patienten blir mer emotionellt stabil kan livshändelser, särskilt av traumakaraktär, bearbetas och man börjar jobba mer mot patientens individuella mål. Vi kommer ju prata lite om det så här, terapins olika faser. Så.
Men för att då man ska påbörja i en DBT-behandling, så tänker jag som egentligen när man ska påbörja all psykologisk behandling, så krävs det att man först då genomgår en bedömning. Och här ingår det ofta då när det gäller APES att man gör en diagnostisk intervju och en bedömning också av övrig liksom eventuell psykiatrisk problematik. Och innan man sen såklart påbörjar behandlingen så måste man ju också tro att behandlingen kommer att hjälpa personen med de liksom individuella och specifika svårigheter och utmaningar som hen har.
Och som jag var inne lite där på så delas ju det terapeutiska arbetet upp i fyra faser kan man säga. Som alla har lite olika mål och i vilka man använder delvis olika metoder då för att uppnå de här målen. Och det kan man väl säga att alla patienter behöver inte gå igenom alla faser, utan behandlingen anpassas ju till patientens behov och önskemål.
Och den första fasen brukar benämnas som orienteringsfaset. Och här är målet att skapa allians och ge att personen som ska gå i behandlingen får den information som hen behöver för att också kunna ta ställning till om man vill gå i DBT-behandling. För det är ju ändå ett, liksom, vad säger man, commitment.
Ja, ett åtagande liksom.
Och ett åtagande, ja. Att delta. Och under den här orienteringsfasen så börjar man också då med att analysera vad kan vara viktiga mål och viktiga målbeteenden som man ska arbeta med. Och här är ju särskilt fokus som vi har varit inne på, om det då finns självskadande beteenden eller självmordsbeteenden, då behöver ju de prioriteras.
Precis. Ja, och orienteringsfasen avslutas med att, men att patienten och terapeuten kommer överens om ett behandlingskontrakt. Patienten ska gå med på att inleda och fullfölja terapin, att komma till sessionerna och att arbeta just med, jag menar, att minska självmordsbeteenden och arbeta med att minska terapistörande beteenden och gå till den här färdighetsträningen, de sessionerna. Och terapeuten har ju liksom också, gör ju också ett åtagande att göra allt hen kan för att vara effektiv, agera etiskt, vara tillgänglig, visa respekt och att inte bryta sekretessen. Och att också få handledning när det behövs. Det här kan ju vara, det kan vara tufft för även för terapeuten. Så.
Att, jag tänker en tuff behandling för både personen som ska genomgå behandlingen, alltså det patienten då, men såklart också för psykologen eller terapeuten då. Att det är därför det är viktigt att man har det här behandlingskontraktet. Jag har inte själv jobbat, alltså varken du eller jag har ju jobbat i DBT-team. Sen har det ju funnits i en, kanske i vissa behandlingar inslag.
Precis.
Av DBT, men inte en i en DBT-mottagning.
Nej, men precis. Där vet man ju att det är ju mer strukturerat på det här sättet, precis som vi beskriver. Att det, och, det, och den här liksom, orienteringsfasen är jätteviktigt att avsluta just på det här viset. Att man har ett kontrakt. För man vet också att det är tufft och det är många som gärna, eller som har impulsen av att i alla fall hoppa av i början. När man ska börja liksom närma sig det här som är så tufft och svårt.
Och i nästa fas då, om vi kikar lite på den, som man då kallar fas 1, där arbetar man med ett enda övergripande mål som då är personen eller patientens säkerhet. Och för att man ska uppnå det här målet så arbetar man med fyra delmål. Och det är då att minska självmordsbeteenden, att minska terapistörande beteenden både hos personen, patienten, eller hos terapeuten. Och att minska beteenden som påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt. Och att man också då ska få lära sig att tillämpa de här färdigheterna som man får lära sig i färdighetsträningen.
Precis. Och här fyller patienten i en dagbok över sina beteenden om, som sker mellan gångerna. Och om det har funnits några liksom beteenden, alltså de ovanstående beteenden här som du beskriver, som fas 1 syftar till att jobba med, så gör man ju då återigen då det som vi var inne på, de här beteendeanalyserna, kedjeanalyserna, eller ibland kallar vi det också för ABC-analyser, för att tillsammans försöka komma fram till vilka färdigheter som patienten skulle kunna vara hjälpt utav för att minska just de dysfunktionella beteenden.
Och sen så småningom så får man lära sig att känna igen situationer, tankar och känslor som ingår i en sån här beteendekedja som leder fram till att man då skadar sig på olika sätt. Och att patienten också kan lära sig att använda sig av de här färdigheterna för att bryta den här kedjan och på så sätt återfå kontrollen. Och så jobbar man sen på samma sätt egentligen med alla problembeteenden som kan ställa till det och leda till svårigheter för personen. Och man gör ingående då sådana här kedjeanalyser och väver in lösningar som man kan säga är de här färdigheterna som man får med sig också i färdighetsträningen.
Mm. Precis, och när patienten är mer stabil och inte längre reagerar på kriser med att bli till exempel då självmordsbenägen eller göra annat som sänker livskvaliteten, som exempelvis dricka alkohol eller skada sig, hetsäta eller så, så kan man fortsätta till liksom fas 2 då. Och fas 1 är ju egentligen den mest omfattande fasen, kan man väl säga. Och hur lång tid den tar är väldigt olika, och det beror på olika saker. Men man har sett att det framförallt är viktigt att patienten är närvarande på de olika delarna. Både på den individuella terapin, på gruppterapin och på det som kallas för färdighetsträning, som vi kommer prata lite mer om sen. Så att det är inte ovanligt att den här delen kan ta ett år. Så, någonstans däromkring.
Så att det är, som vi var inne på inledningsvis, en omfattande och lång behandling.
Ja, verkligen.
Ja. Om vi då ska titta på den här andra fasen, så är målet för den att minska på, ja, men det här som vi kallar problembeteenden eller dysfunktionella beteenden. Och som beror på kanske tidigare trauman som man har varit med om, att man vill minska och behandla den här posttraumatiska stressen. Och här arbetar man ju då med, ja, men en systematisk exponering som liknar det som vi tog upp i avsnittet när vi pratade om PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Så där kan man ju gärna gå in och lyssna på det. Vi borde ju ha kollat upp innan vilket avsnitt det var, men nu kommer inte jag ihåg det.
Nej.
Men det heter ju PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, så kikar man in så hittar man det.
Precis. Och där är ju det ett exempel på att, ja, men det kanske inte är alla som behöver gå igenom fas 2. Det är inte alla som kanske har posttraumatisk, som varit med om någon traumatisk händelse som har lett till den utvecklande av den typen av symptom. Så. Och efter fas 2 då så är det fas 3 som står på tur. Och då är målen att öka självrespekten och att uppnå individuella mål. Så här är väl liksom terapin lite mer fri egentligen från liksom själva diagnosen emotionellt instabil personlighetssyndrom, och kan likna liksom en vanlig KBT-behandling som har till syfte att öka livskvaliteten. Så här kan det vara väldigt individuellt helt enkelt vad man har för typ av mål och inriktning på den fasen.
Och om vi då kikar vidare lite på den här färdighetsträningen, eller det man kallar den psykosociala färdighetsträningen, då finns det lite olika fokusområden. Och ett mål är ju att patienterna då ska få, ja, men, tydliga coping-strategier att hantera tillvaron. Med att man får lära sig och utveckla färdigheter i hur man kan ändra sina beteendemönster, samt då emotionella, alltså känslomässiga och kognitiva, tankemässiga mönster som förknippas med problem i livet och som också då orsakar lidande. Och ett annat mål som är minst lika viktigt är också att de som deltar får berätta om sina personliga erfarenheter av hur olika situationer kan bemötas och hanteras.
Precis, för där är det just det här att man har sett att gruppbehandling är väldigt hjälpsamt, och där blir det just den delen att dela med sig av olika erfarenheter och få prata och stöta och blöta det här med andra som har liknande problematik, att det kan vara väldigt hjälpsamt helt enkelt. Så därför blir det också viktigt att man pratar om och berättar om sina egna erfarenheter. Så. Och färdighetsträningen syftar till att hantera de olika delarna som, ja, men vanligtvis förknippas med lidande hos personer med diagnosen AIPS. Alltså det här med, ja, men svåra relationer. Då har man någonting som kallas för träning i att hantera relationer. Och när det gäller det här med instabila affekter så har vi någonting som kallas för träning i att reglera känslor. Och när det handlar om impulsivitet så är det en del som handlar om att lära sig att stå ut när det är svårt. Som är ganska tydligt kopplat då till acceptans. Och när det handlar om det här med identitetsförvirring så handlar det om träning i att vara medvetet närvarande. Som också det är tydligt kopplat till acceptans. Och jag vet, när vi läste lite här kring DBT så var det ju en metafor här som vi tyckte var hjälpsam. och som Marshall Linehan skrev ut i sin bok, som tänkte att men den här kan vara liksom hjälpsam för att förstå varför det kan krävas färdighetsträning för personer med AIPS. Och där beskriver hon det som att det kan vara skillnaden mellan personer med diagnosen AIPS och andra kan ses som skillnaden mellan att rida ut på en lugn islandshäst och ett nervigt fullblod. Om man har ett känsloliv av fullblodstyp så krävs det ju betydligt mer avancerade färdigheter om allt ska gå väl. Precis som det krävs en mer driven ryttare till fullblodet. Så man kan se själva färdighetsträningen som en ridskola där man kan lära sig det man behöver kunna för att liksom ta sig ut på den här fullblodstypen.
Men det här är ju en jättefin metafor. Verkligen.
Ja, men precis, det kan ju skapa lite, varför ska jag träna mig i det här? Det gör ju inte andra. Och så här, nej, det finns ju lite olika förutsättningar. Och ska man ta sig an den här fullblodstypen, men då behöver man kanske också lära sig det. Och få färdigheter för att kunna hantera det. Sen kan det gå lika bra sen, när man väl har fått de färdigheterna.
Färdigheter då för att vara medvetet närvarande är ju också väldigt liksom centrala i DBT. Och det är ju en av de första färdigheterna som lärs ut och sen ett återkommande tema eller fokus i alla sessioner av färdighetsträning. Och i DBT så presenteras då tre olika liksom, psykologiska sinnestillstånd när man pratar om förnuft, känsla och visshet.
Och en person fungerar med förnuft när hen närmar sig frågor väldigt intellektuellt, tänker rationellt och är logisk, man tar hänsyn till fakta, man planerar sitt beteende och fokuserar uppmärksamheten och närmar sig problem på ett väldigt lugnt och metodiskt sätt.
Det låter ju väldigt mycket så här förnuft.
Ja, då är det liksom förnuftet som styr och talar. Om man agerar på det sättet.
Ja, medan en person fungerar känslomässigt när hens tänkande och beteenden framförallt då styrs av det aktuella känsloläget. Och då har man ofta svårt att resonera förnuftigt och logiskt. Och fakta kanske förstoras eller förvanskas så att det då istället stämmer ihop med det aktuella känslotillståndet.
Medan så vissheten är en integration av känsla och förnuft. Så vissheten adderar kunskap till logisk analys och känsloupplevelser. Så färdigheten för medveten närvaro är redskap som behövs för att man just då ska kunna balansera det här förnuft och känsla. Och på så sätt kunna finna sin intuitiva sanning.
Det lät lite flummigt, intuitiva. Eller lite otydligt, men.
Ja, men precis. Men det är ju det här, liksom. Går vi bara på förnuft så missar vi ju liksom vissa väldigt viktiga delar. Det kan man ju bara tänka sig själv. Att så här, bortser jag helt från mitt känsloliv och är 100% objektiv i alla situationer så kan ju det
ställa... Oj, vilket liv det skulle bli.
Ja, men precis. Ja. Och hur skulle det bli i relation till andra? Det skulle ju inte funka speciellt bra. Så att det här är liksom, vissheten är ju på något sätt... Ja, det blir för flummigt när det är intuitiv sanning, men det är ju ändå på något
balansen.
Sätt... Balansen. Ja, det är balansen, att båda behövs ju på något sätt. Båda är viktiga. Men tar det ena eller det andra över så blir det liksom sällan bra. Och där kan medveten närvaro verkligen hjälpa oss att liksom försöka hitta den balansen.
Sen när man då i DBT och när man går vidare här också så lär man sig det som kallas då 3 vad-färdigheter. Och det är att observera, beskriva och delta. Och sen beskrivs också då 3 hur-färdigheter som är... Undvika värderande omdömen, fokusera på en sak i taget och vara effektiv. Och målet med det här som man då kallar vad-färdigheter är att utveckla eller lära sig en livsstil där man deltar mer medvetet närvarande. För att ett av grundantagandena inom DBT är att ett Deltagande utan sinnesnärvaro, det är då mer kännetecknande för impulsivitet och humörsberoende beteende.
Ja, precis. Och att observera handlar ju om att vara väldigt uppmärksam på händelser, känslor och beteende, responser, men utan att nödvändigtvis försöka stoppa dem om de är plågsamma, eller för den delen förlänga dem om de är behagliga. Utan det handlar om att tillåta sig att uppleva stunden, vad som än händer, utan att försöka fly från situationen eller kväva den känslan som man har i situationen. Så att observera sig skiljer sig liksom från att göra. Att tänka skiljer sig från att observera sitt tänkande. Att hjärtat slår skiljer sig från att observera att hjärtat slår. Det kan man egentligen bara stanna upp och så här fundera över. Att, ja, men hjärtat slår ju hela tiden, men börja tänka på det och observera så här. Hur slår det? Hur känns det när det slår? Alltså det blir ju någonting annat.
Det är intressant. Och jag tycker när man har läst om det här och så också, så kan man ju verkligen förstå att det kan vara utmanande och svårt. Det är inte helt enkelt.
Nej, alltså. Även om man, nej.
Ja, jag ska inte fara iväg ett sidospår, utan jag tänker att jag går vidare. Men kan vi prata lite om den andra färdigheten, som då är att beskriva. Och det handlar ju om att beskriva händelser och ja, men personliga, det man kallar då responser i ord. Alltså personliga beteenden i ord. Och färdigheten att sätta ord på sitt beteende och på händelser i omgivningen är ju viktig både för kommunikationen men också för den här självkontrollen. Och att lära sig att beskriva kräver ju att man lär sig att inte ta känslor och tankar för bokstavligt, utan att man ser det som subjektiva, alltså egna reflektioner över situationer och händelser. Så att vara rädd och att känna sig rädd betyder inte nödvändigtvis att situationen är hotfull eller är hotande.
Nej, precis. Och det här är ju lätt, och jag tänker inte bara för personer med den här diagnosen, utan även för oss, för de flesta andra, att det är lätt att man blandar ihop sina känslomässiga reaktioner med den händelsen som utlöst reaktionen. Till exempel så här kroppsliga reaktioner på rädsla, att man känner hur musklerna i magen spänns och att strupen känns trång, kan ibland blandas ihop med den perception, alltså den upplevelsen man har just då av omgivningen. Jag menar, säga att man just ska skriva en tenta, och då skapar man kanske en dysfunktionell tanke då utifrån den här känslan som man har, att jag kommer köra på tentan. Och att då man också kanske tar de här tankarna för väldigt bokstavliga. Ett annat exempel på det kan ju vara så här, men att om man tänker att jag känner mig oälskad, kan ju då blandas ihop med fakta, jag är oälskad. Det är ju en skillnad på att känna sig oälskad och att faktiskt vara oälskad.
Att man kanske köper den tanken som en sanning.
Ja, men precis. Och där blir det här beskrivandet väldigt viktigt, att kunna ta det där steget tillbaka, att så här, men beskriva känslan som det. Att det inte är samma sak som att det faktiskt är så.
Det tänker jag är någonting som man jobbar mycket med, och som du var inne på, även kanske i andra terapier. Att man behöver träna på det, att få lite distans och sätta ord på både tankar och känslor. För att bli medveten om hur de också påverkar oss och våra beteenden. Och sen har vi ju då den tredje så kallade vad-färdigheten, och det är förmågan att delta i situationer utan att ha uppmärksamheten riktad mot sig själv. Och ett exempel på det kan ju vara, och på medvetet närvarande deltagande, kan ju till exempel vara idrottspersoner som reagerar med, ja, med flexibilitet och smidighet på de krav som situationen ställer, och som hela tiden är uppmärksamma och närvarande utan att för den skull kanske vara självfokuserade.
Precis, och så var vi inne på att det också finns då hur-färdigheter i medveten närvaro. Och de handlar ju om hur man uppmärksammar, beskriver och deltar. Och den första, att ha liksom en icke-värderande hållning, innebär helt enkelt att man inte värderar och påstår att något är bra eller dåligt. Utan värdeomdomen är, man kan bli väldigt problematiska när de används exempelvis som personer. Om man kan få omdömet värdefull en dag, så kan man ju också få omdömet värdelös en annan.
Mm, att man hamnar i det här svartvita tänkandet.
Ja, ja.
Ja. Och DBT betonar ju då istället betydelsen av att fokusera på följderna av olika enskilda beteenden och händelser. Så en persons beteende kan till exempel leda till smärtsamma följder för hen själv eller för andra. Eller en händelse kan få negativa konsekvenser. Mm. Och med en icke-värderande hållning, då observerar man ju de här följderna. Och sen ser så här, okej, behöver jag göra någon förändring av beteenden? Mm. Men man behöver inte liksom värdera och sätta etikett på dem som bra eller dåliga.
Mm. Precis. Det är ju också en övning i sig. Det är ju lätt att man gör det. Att man etikerar saker som bra eller dåliga.
Det gör vi väl lite i vardagen, tänker jag. De flesta av oss, tror jag.
Ja, men verkligen. Där tror jag också att man skulle må bra. Många skulle må bra av att istället se just på beteendet där och då, snarare än att liksom bedöma hela personen eller bedöma hela situationen eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och den andra hur-färdigheten, att fokusera på en sak i taget. Det handlar ju om att helt enkelt fokusera på det man gör här och nu. Och inte ha en splittrad uppmärksamhet på flera saker. Eller tänka på något annat än det man är sysselsatt med. Att uppnå en sån fokusering är ju inte lätt. Personer med AIPS distraheras ofta av tankar och minnesbilder från det förgångna, oro inför framtiden, grubblerier och negativa känslostämningar. Så här får man lära sig att liksom, olika tekniker för att kunna fokusera just på en sak i taget.
Mm. Och sen har vi ju då sist ut den tredje hur-färdigheten, och det är att vara effektiv. Och den är till för att minska personens tendens att bry sig mer om vad som anses vara rätt än vad som fungerar bäst i given situation.
Yes. Så det var lite om liksom färdigheten medveten närvaro. Den andra färdigheten som man jobbar mycket med i färdighetsträning är ju just det här som vi är inne på, att hantera relationer. Och det som lärs ut i DBT liknar i mångt och mycket sådant som lärs ut vid liksom annan typ av träning i problemlösning i relationer och vid självhävdelseträning. Här ingår effektiva strategier för att be om det man behöver, att säga nej och att handskas med konflikter i relationer. Med effektivitet menas just att en förmåga att skapa de förändringar man önskar sig, att bevara relationer och att behålla sin egen självaktning. Att liksom hitta den vägen mellan de tre.
Mm. Mm. Och vi har ju faktiskt, nu är jag iväg med mina små sidospår här. Men vi har ju ett avsnitt där vi pratar mycket om just det här med sund självhävdelse. Mm. Att kunna uttrycka behov, säga nej, handskas med relationer, som heter att sätta gränser, tror jag.
Ja.
Eller sund självhävdelse, att sätta gränser, någonting sånt. Precis. Som man gärna kan lyssna på om man är intresserad mer kring det här med sund självhävdelse.
Mm. Mm.
Och man kan väl också säga att en av liksom svårigheterna och ett av problembeteendena som en person med emotionellt instabilt personlighetssyndrom kan ha är att avbryta relationer för tidigt.
Mm.
Och det här beror troligen på att man har svårigheter inom samtliga av de här färdighetsområdena.
Mm.
Och relationsfärdigheter är alltså i hög grad beroende av att man då förbättrar sin förmåga inom samtliga färdighetsområden.
Ja, men precis. Både att vara medvetet närvarande, att reglera känslor.
Mm.
Och stå ut när det är svårt. Så att det är liksom en mix av alla, kan man väl säga. Det blir tydligt igen att alla delar påverkar alla här. Men om vi går in lite på det här med då att reglera känslor, som är det tredje färdighetsträningsområdet, så ser man ur ett DBT-perspektiv att ha oförmågan att reglera känslor har en väldigt stor betydelse för uppkomsten av de beteendeproblem som personer med APS har. Och ur patientens perspektiv så är ju de här plågsamma känslorna som är problemet, och också det som de vill ha hjälp att komma till rätta med. Och suicidat och annat dysfunktionella liksom beteenden, som till exempel missbruk, är ofta ju ett sätt att försöka handskas med plågsamma känslor. Så förmågan att reglera sina känslor kräver, precis som förmågan att hantera relationer, att också tillämpa medveten närvaro.
Mm. Och om man då ska kunna reglera sina känslor, då måste man ju kunna se och beskriva sina känslor på ett sätt som inte är fördummande.
Mm.
Och man kan väl säga att den bakomliggande, mer teoretiska tanken är att en stor del av de här personernas känslomässiga lidande egentligen är kopplat till det man då kallar sekundära reaktioner. Som till exempel att man har intensiva skamkänslor eller ångest eller vrede på det man då kallar primära känsloupplevelser. Och de här primära känslorna är ofta det man kallar då adaptiva eller adekvata i förhållande till den aktuella situationen.
Mm. Precis. Så första steget i att lära sig reglera sina känslor är att känna igen och sätta ett namn på det man känner. Man jobbar även med att identifiera hinder för att förändra sina känslor och att minska den känslomässiga sårbarheten genom att jobba med äta, sova och träna regelbundet, samt att avhålla sig från droger. Och andra strategier är att jobba med att skapa positiva känsloupplevelser, att testa att handla tvärtom än vad känslan säger. Och att kunna vara just medvetet närvarande i sina känslor, vilket då kan hjälpa en med att minska lidandet i det som de sekundära känslorna annars kan komma med.
Mm.
Så det är väl kort liksom sammanfattat kring hur man kan jobba med att stå ut med att reglera känslor, ska jag säga.
Ja, alltså det är ju jätteomfattande om man vill läsa och mer om det, så finns det ju mycket mer. Men här blir den, annars skulle vi ju kunna prata hur länge som helst om det. Skulle nog bli lite för långt avsnitt.
Ja, vi har ju pratat om att vi skulle göra ett avsnitt om bara känslor.
Ja, har vi inte ett sånt avsnitt?
Det kanske vi har.
Men vi har pratat om att göra ett till. Antingen har vi ett och har pratat om att göra ett till. Eller så har vi inget men har pratat om att göra ett.
Mm. Det är så här det blir när vi är inne på sjätte säsongen av psykologsnack. Då börjar man ha svårt att komma ihåg vad vi har pratat om tidigare.
Ja, precis, vi börjar upprepa oss här.
Precis, ja.
Nåja. Men det sista vi faktiskt ska prata om här idag är ju att stå ut när det är svårt. För att förmågan att tolerera och acceptera obehag är ju ett viktigt mål när man vill uppnå psykisk hälsa. Av åtminstone två skäl. För det första är smärta och obehag en del av livet. Vi kan liksom inte helt och hållet undvika eller utplåna sådana känslor. Och om man inte då kan acceptera det här faktiskt ofrånkomliga faktumet, så kommer det att leda till ännu mera smärta och lidande.
Mm. Mm. Ja, och för det andra är förmågan att tolerera obehag en viktig förutsättning för att kunna förändra sig själv. Åtminstone liksom på kort sikt. Om man saknar den förmågan kommer man att handla mer impulsivt och därmed omintetgöra de önskade förändringarna.
Ja, för ofta när vi ska göra en förändring så på kort sikt så är det ju kanske obehagligt eller jobbigt, utmanande. Och det behöver vi kunna hantera och stå ut med för att nå våra mer långsiktiga mål och få de kanske långsiktigt positiva vinsterna av förändringen.
Ja, för går man bara på det kortsiktiga, precis, då blir det ju mer här impulsiva. Och då blir det väldigt svårt att göra de förändringar som man behöver.
Mm. Och den här förmågan att stå ut då när det är svårt är ju också då en följd av förmågan till medveten närvaro. Och det har att göra med förmågan att acceptera både sig själv och situationen då utan att värdera eller döma den. Och de färdigheter som lärs ut i DBT handlar om att tolerera och överleva kriser och acceptera livet så som det är just nu.
Mm.
Och vanligen så lärs det ut 4 olika strategier för att överleva kriser. Och det är att distrahera sig, att lindra med sinnesintryck, förbättra situationen och att tänka på för- och nackdelar.
Mm. Och att distrahera sig, det kan ju vara en sån där sak som i andra situationer kan man tänka, nej men det är inte bra. Det blir liksom, ja, det blir dysfunktionellt på lång sikt. Men när det är kriser så kan distraktion vara väldigt viktigt för att minska risken då för skadliga beteenden. Så att distrahera sig innebär att man minskar kontakten med det. Ja men stimuli, alltså det som faktiskt har gjort att den här obehagliga känslan har framkallats. Och att lindra med sinnesintryck har att göra med att visa omsorg, ta hand om, vara snäll mot sig själv. Och förbättra situationen kan man göra genom en del kognitiva strategier. Det kan handla om att man faktiskt fantiserar om någonting annat. Eller att man försöker finna en mening med situationen. Det kan också handla om att uppmuntra sig själv. Men det finns också andra typer av strategier som avslappning eller att göra en sak i taget.
Mm.
Så här finns det också otroligt mycket bra övningar och färdigheter som man kan liksom lära sig. Men som vi inte riktigt har tid eller utrymme att liksom gå in i nu.
Nej. Men det man kan säga sammanfattningsvis är ju att DBT-behandlingen fokuserar mycket på färdighetsträningen som riktar sig mot det som är kärnan av problematiken vid APES.
Mm.
Och det finns ju många studier och forskning som visar på att det är en effektiv form av behandling. Men som vi har varit inne på, att den är tuff och att det tar tid.
Mm. Mm. Precis, ja, det finns ju olika längder men det är ju vanligt att det kan vara där någonstans som vi sa, mellan 1 och 2 år. Det finns också kortare, men det är ändå ganska omfattande typ av behandling. Om du som lyssnar känner igen dig i problematiken som vi har pratat om idag, men kanske inte riktigt känner dig redo att söka hjälp, så kan man gå in på 1177 där de rekommenderar olika föreningar där man kan få eller liksom söka stöd hos andra med liknande erfarenheter. Så det rekommenderar vi, att gå in där och läs, så finns det lite exempel på olika typer av föreningar man kan ta kontakt med.
Mm. Och som vi pratade om tidigare, och är ju första steget sen för att kunna få behandling och att genomgå en bedömning. Och känner man sig redo för det steget så kan man börja med till exempel söka hjälp på sin vårdcentral. Det kan ju vara via öppenvårdspsykiatrin.
Mm.
Det beror på vilken ålder man är i, men det kan ju också vara att man kanske tar ett första steg och en kontakt via sin ungdomsmottagning.
Ja. Mm.
Via BUP till exempel.
Mm.
Finns ju också, så det finns lite olika alternativ om man känner igen sig i det här och vill få göra en bedömning och få stöd och hjälp och känner sig redo för det. Så tveka inte att söka hjälp om du upplever att du behöver hjälp. Sen tänkte jag att det finns ju faktiskt också på Instagram ett konto som heter just APES-psykologen. Så där kan man ju också gå in och följa och läsa och som delar med sig både om fakta och kunskap och tips och så.
Just det. Ja, men det är ju jättebra. Toppen tips.
Ja. Och vi finns ju också på Instagram.
Ja.
Vi är ju lite mer generella och kopplade till podden. Men om ni inte följer oss där så får ni gärna följa oss. Vi uppdaterar lite då och då får man säga. Ibland lite mer intensivt, ibland med lite mer tid emellan.
Precis. Ja. Ja, men då har vi tagit oss till slutet av första avsnittet i, vad vi kommer fram till, säsong 6.
Yes!
Ja, det känns ju
så kul att vara igång igen.
Ja, verkligen. Jättekul att vara igång. Se fram emot att spela in nästa avsnitt redan nu.
Nästa helg.
Nästa helg, precis.
Ja. Men vi ska väl också som vanligt alltid säga tack också. Mm. Såklart, stort tack till er som lyssnar, som blir fler och fler. Vi blir så himla glada över det när vi går in och kikar och ser på statistiken.
Mm.
Jättekul. Men sen också stort tack till Ulf, Sol-Ulf Svedlund, för att vi får låna din musik, låten Pianot här i podden. Och till Jenny Segerheim som klipper och fixar ljudet så att vi har ett bra ljud i podden. Stort tack till er.
Tack allesammans. Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.